السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، vi har kommit fram till hadith Hafsa, Umm al-Mu'minin radiyallahu anha. Har vi någon som kan läsa den? Ibrahim, varsågod.
De troendes moder Hafsa radiyallahu anha berättade att profeten sallallahu alaihi wa sallam sa där: den som inte avser fastan innan gryningen har ingen fasta. Rapporterad av de fem, och både Tirmidhi och An-Nasa'i lutade åt att hadithen var mawquf, medan Ibn Khuzaima och Ibn Hibban ansåg den vara autentisk marfu'. Ad-Darqutni har en annan rapportering i vilken det sägs: den som inte förpliktigar fastan innan natten har ingen fasta.
Ja. Vem läser nästa hadith också? Nästa hadith. Sami. Aisha.
Aisha sa: en dag kom profeten in till mig och sa det: har ni något att äta? Vi sa nej. Då sa han: då fastar jag. En annan dag kom han in till oss och vi sa att vi har fått hajs i gåva. Då sa profeten: visa mig den. Sannoliken inledde jag dagen fastandes, och därefter återfeten av det.
Ahsant. Mashallah. Jazakallah. Tayyib. Här har vi två viktiga hadither. Och som ni ser så började författaren kapitlet med att nämna hadither om hur vi kan bekräfta att Ramadan har börjat. Vilka kännetecken går vi efter? Och sen började då författaren att tala om bestämmelser kring fastan. Och den viktigaste och första bestämmelsen är ju avsikten. För som vi nämnde är inte fastan bara att avstå från mat och dryck, utan fastan är att avstå från mat och dryck och umgänge i dyrkan till Allah. Det vill säga med avsikt att det här är en ibada. Så avsikten är väldigt viktig när det då kommer till fastan. Och här nämner författaren två hadither relaterade till avsikten i fastan. Och den första hadithen, hadith Hafsa Umm al-Mu'minin radiyallahu anha, den nämns det då att profeten alayhi salatu wassalam sa: man lam yabit as-siyam qabla al-fajr fala siyam lah. Man lam yubayyit. Den som inte då förbereder sig eller avser att fasta innan fajr har ingen fasta. Och här nämner ulema att det är yani nafi haqiqat as-siyam, att han negerar att personens fasta då skulle vara korrekt. Yani någon person kan säga att vad som negeras är att hans fasta skulle vara fullbordad. Den är ändå bra, men han får mindre belöning. Och det kan hända ibland, vissa texter säger så, att den som gör någonting, han får yani mindre belöning. Men här vad som menas med att han har ingen fasta, yani han har ingen accepterad fasta. Okej? Okay? Fastan är då ogiltig om en person skulle utföra de andra aspekterna utan avsikt. Vi har ju nämnt exemplet då av en person som till exempel kanske sover hela dagen utan att äta och dricka. Eller bara går till skolan utan att äta och dricka på en kort dag, kommer hem. En sån person har inte fastat så länge han inte har gjort avsikt. Nah. Och sen andra hadithen. Och också här ett ord, mellem yubayyit. El-baytuta är här, kommer från att göra någonting på natten. Så avsikten ska ske på natten. Vi kommer inshallah komma tillbaka till detta. Och sen andra hadithen, hadith Aisha radiyallahu anha, där hon nämner att profeten alayhi salatu wassalam kommer in till dem en dag och frågar om de har någonting hemma, någonting att äta. Och då så säger hon nej. Och då så säger han att jag kommer då att fasta. Och sen kommer han en annan dag. Och de säger till honom att vi har fått hejs. Och då så säger han att låt mig se den. Och sen så bröt han fastan och åt den. Och den hadithen finns i Muslim. Och här finns då ett ord som behöver förklaring, och det är ordet hejs. Hejs är, mashallah, någonting väldigt gott som Ahlul Medina känner till, folket i Medina, fram tills idag äter. Och det är att man tar dadlar och blandar det med grovt mjöl och har i semen, yani rent smör. Och man blandar det och då blir det semen. Och sen finns det lite olika recept. Vi ska inte gå in på det nu, men någonting väldigt gott, mashallah, som Ahlul Medina känner till. Hejs, och det är då även sunna att äta denna maträtt. Taib. Nah. Så dessa två hadither tillsammans ger oss många lärdomar. Och här nämner Sheikh Bassam att den första hadithen lär oss att man måste ha nia för att fasta, obligatorisk fasta. Yani det måste ha nia innan fastan för att den ska vara korrekt. Och vad som också tyder på detta är profetens uttalande alaihi salatu wassalam, innamal a'malu bin niyat. Att ens avsikter är det som avgör ens gärningar. Och den här hadithen, den första, att den som inte avser att fasta innan fajr eller på natten har ingen fasta. Vissa av ulema som här nämndes anser att hadithen är mawquf. Att det vill säga den stannar på sahaba. Den tillskrivs sahaba och inte profeten alaihi salatu wassalam. Men många av våra ulema nämner att hadithen är marfu. Yani den kan tillskrivas profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Och det kan hända ibland att en sahabi säger ett uttalande att så här är det. Och så nästa gång säger han samma uttalande och säger att profeten sa alaihi salatu wassalam. Och ibland kanske han säger själva hadithen utan att säga att profeten har sagt den alaihi salatu wassalam. Så att det betyder inte att dessa hadith betyder inte att profeten inte har sagt alaihi salatu wassalam. Utan om man kollar på alla kedjor, berättarkedjor som Sheikh Albani och andra ulema nämner, så finner man att hadithen faktiskt tillskrivs till Rasulullah alaihi salatu wassalam. Och den är också autentiskt berättad från tre stycken av sahaba. Och det här är ingenting de skulle säga utan att ha hört ifrån Rasulullah alaihi salatu wassalam. Så här har vi då att man måste ha avsikt. Och även om dessa hadither skulle vara svaga, så har vi ändå andra hadithen, innamal amalu bin niyat. Så ingen dyrkan i islam är korrekt och accepteras utan avsikt. För all dyrkan så måste man ha avsikt i det man gör. Och här nämner ulema att det finns ijma, konsensus i denna fråga. Att man måste ha niya för att fasta. Och det nämns i förklaringen på Al-Iqna', den kända boken i Hanbali Fiqh. Där han säger att platsen för nia är i hjärtat. Så den som avser att fasta på morgondagen, han har gjort sin avsikt. Och det räcker också med att han äter eller dricker som avsikt för sin fasta. Yani vad han säger här. Att avsikt är någonting som kommer från hjärtat. Avsikt är inte någonting man ska säga. Det är en innovation i islam att säga inni nawaitu sawm, jag avser att fasta. Utan ni är i hjärtat. Och den här punkten är viktig, mina bröder. För att vissa personer faller in i wiswas. Han kanske börjar fasta så bara, oj, hade jag avsikt igår? Hade jag inte avsikt igår? Är min fasta giltig eller ogiltig? Hur kan du då veta att du hade avsikt att fasta? Jo, att du bara tänker tanken av att fasta. Jag ska fasta imorgon. Alltså, det är nio. Och han nämner han också att gå upp och äta suhur. Eller många av oss kanske inte går upp. Vi kanske stannar uppe nu på sommaren för att nätterna är så korta. Men att du äter vid två tiden på natten innan fajr är ett tecken på att du ska fasta. Det i sig själv är en nio. Okej? Att du ställer veckaklockan på att gå upp och äta suhur är nio. Och Ibn Taymiyyah nämner också att vad du äter är också ett tecken på att du har nia. Han säger till exempel att du, din middag under Ramadan skiljer sig från den middag som du äter resten av året? Eller den middag du äter när du vet att det är Eid imorgon? Är det inte så? Att vi har vissa vanor under Ramadan, jag måste äta en riktig måltid och så vidare. Men om du vet att det är Eid imorgon, bismillah, det är lugnt. Jag käkar imorgon, vi äter någonting lätt på kvällen och så vidare. Så att sådana här saker är också avgörande då när det kommer till vad som är avsikt. Ja. Och han nämner också att det inte går att göra avsikt under dagen. Och det här är då obligatorisk fasta. Yani om det är Ramadan imorgon till exempel. Och en person då säger khalas, jag gör nia nu. 10 på morgonen. Det funkar inte. Utan nian måste ha föregått och måste då ha kommit innan fajr. De nämner också här, när det kommer till obligatorisk fasta, att vad är problemet med att du gör avsikt mitt på dagen? Varför kan du inte säga, eller varför kan du inte göra avsikt 10 på morgonen? För att fasta i Ramadan går ut på att du ska fasta hela dagen. Från soluppgången till solnedgången. Och har du inte haft avsikt innan klockan 10, då har du inte fastat till klockan 10. Då har du inte fastat en hel dag. Då har du inte utfört hela dyrkan. Okej, okay. Så därför måste man ha avsikt innan man börjar sin fasta, innan fajr. Och Ulman nämner också här att avse att fasta innan fajr är ett villkor för obligatorisk fasta och inte för frivillig fasta. Genom frivillig fasta, där kan du göra avsikt på dagen. Okej, okay. Men när det kommer till obligatorisk fasta så kan man göra det ändå. Obligatorisk fasta måste man ju avse före fajr. Ja. Och vad är beviset på att frivillig fasta skiljer sig? Det är hadith Aisha radiyallahu anha. Då profeten a.s. kommer hem och frågar om det finns mat. Och det finns ingen mat. Och då säger han, då fastar jag. Så han gjorde avsikt på plats, trots att det var på dagen. Så att den hadithen är ett tydligt bevis på att det är tillåtet. Ja. Och det här är åsikten av al-jumhur. De flesta ulema är på den här åsikten att man kan göra nia för att fasta, frivillig fasta, under dagen. Och det är då åsikten av 10 stycken sahaba, har det berättats ifrån. Och även Abu Hanifa och Shafi'i och Imam Ahmed rahimahumullah jami'an. Och det nämns också i fiqhboken Al-Iqna' att avse frivillig fasta är korrekt vare sig man avser den före Zawal eller efter Zawal. Genom dhuhr-tiden. Men det är också en annan fråga som folk diskuterar. De säger att du kan påbörja en frivillig fasta så länge det är innan dhuhr. Men är det efter dhuhr så kan du inte påbörja en frivillig fasta. Du kan inte avse. Men det här saknar också grund, utan du kan avse hela dagen att äta. Men det här är på förutsättning av att du inte under dagen gjort någonting som bryter fastan. Du har inte ätit, druckit eller haft umgänge. Har du gjort det så kan du inte påbörja din fasta. Och det har också konsensus i den här frågan. Ijma. Att om en person ätit frukost så kan du inte sen komma och säga, men idag ska jag fasta. Även om du kanske, vissa personer, de säger ibland, men det är torsdag. Jag hade 9 att fasta igår. Jag vaknade upp, jag glömde bort det och käkade frukost. Hallas, du har missat chansen att fasta. Du har inte ens påbörjat din fasta. Om du däremot fastar och råkar äta eller dricka, bismillah, yani du är ursäktad, du kan fortsätta fasta. Men här har du inte ens påbörjat fastan, så den är ogiltig. Okej? Okay? Så en förutsättning för att börja fasta, frivillig fasta mitt på dagen, är att man inte gjort någonting innan som bryter fastan. Ja. Och det är också åsikten av Imam Shafi'i och Ahmed att man kan fasta både före och efter Zawal. Okej? Okay? Naam. En annan sak också att om en person har gjort avsikt att fasta på natten, det kan vara vilken del av natten som helst. Gärna från Maghrib till Fajr. En person gjorde nia att fasta, obligatorisk fasta dagen efter, vid Maghrib-tiden. Och sen kanske personen gjorde någonting som egentligen strider mot fastan. Eller han äter, dricker eller har umgänge eller någonting. Det skadar inte hans nia. Hans nia är ändå kvar. Och här är det också viktigt att påpeka. Vi säger att man måste ha nia innan Fajr för obligatorisk fasta. Och obligatorisk fasta begränsas inte till att fasta i Ramadan. Utan det är mycket bredare än så. Till exempel om en person ska ta igen en dag från Ramadan. Om du ska fasta imorgon. Imorgon är inte Ramadan. Men du är skyldig en dag från Ramadan. Då är det en wajib fasta, en obligatorisk fasta. Och då måste du ha en specifik avsikt för den. Då kan du inte komma 9 på morgonen och säga, jag har inte ätit frukost men jag kan fasta idag. Nej, utan då, samma sak där, du måste ha gjort 9 innan Fajr. För att den fastan ska vara obligatorisk. Och samma sak, om en person har gjort en nether, att jag ska fasta. Om jag blir frisk eller om någonting händer så kommer jag fasta i tacksamhet till dig, Allah. Han gör en ed att fasta till Allah Azza wa Jal. Då kan det också bli obligatoriskt att fasta. Då måste han också göra nia och särskilja, specificera den nia innan Fajr. För det är en obligatorisk fasta och inte en frivillig fasta. Så att man skiljer på detta. Och inte tror att obligatorisk fasta bara är Ramadan. Utan det finns andra former av obligatorisk fasta. Taib. Som till exempel en person som brutit fastan i Ramadan med umgänge. Han måste sona med att fasta 2 månader. Den fastan är obligatorisk. En person har råkat dräpa någon. Oavsiktligt körde på någon och personen dog. Det finns också kafara. Han måste också fasta 2 månader. Att vi har en form av, vad kan man säga på svenska? Vi har att man gärna förbjuder sin fru för sig själv. Vilket också är helt oislamiskt. Också en form av, då måste man också fasta. En person som inte kunnat slakta i hajj. Och han gör temettor. Han måste också fasta. Och så vidare. Så att det är en form av obligatorisk fasta. Då måste man göra avsikt innan al-fajr. Och många ulema nämner också här vikten av att särskilja vilken fasta man ska göra. En person kanske har flera obligatoriska fasta att ta igen. Då måste du särskilja på dem. Inte bara imorgon i torsdag ska fasta. Det här är som mutlak. Generell fasta. Utan är du skyldig en dag från hajj. Är du skyldig en dag från ramadan. Och så vidare. Så måste du särskilja med din nya vilken fasta det är du ska fasta. Okej? Okay? Om den är obligatorisk. En annan sak vi lär oss från hadith Aisha radiyallahu anha är att det inte är obligatoriskt att fullborda frivillig fasta. Det är tillåtet att bryta frivillig fasta. Och beviset är då Rasulullah alayhi salatu wassalam kommer hem och han frågar om det finns någon mat och de säger att vi har fått hejs som gåva och då bryter han fasta. Så det här bevisar att det är tillåtet att bryta fasta. Och det här är också åsikten av Jumhur al-Ulama. Majoriteten av de lärda, Imam Ahmed, Shafi'i och så vidare. Till skillnad från Abu Hanifa som är på åsikten att om du brutit en frivillig fasta så måste du ta igen den. Du är skyldig att ta igen den. Men den korrekta åsikten är majoritetens åsikt att du får bryta den och du behöver inte ta igen den. Och profeten alaihi salatu wassalam har sagt i en autentisk hadith att as-sa'im al-mutatawwi amiru nafsi. Att den som fastar, frivillig fasta, bestämmer över sig själv. Insha asama wa insha aftar. Om han vill fullbordar han sin fasta. Och om han vill avbryter han sin fasta. Och den hadithen finns i Nasa'i och den är sahih. Så du är amir över dig själv när du fastar, frivillig fasta. Du får bestämma om du ska fullborda fastan eller avbryta den. Men här säger ulema att det är självklart bättre att fullborda den. Och du ska inte bryta den om du inte har en legitim eller en orsak att bryta den. Du kanske måste samla styrka inför något viktigt arbete eller dyrkan eller någonting sånt. Och då kanske det kräver att du äter. Eller ulema nämner ett annat exempel. Att du blir bjuden på en walima eller bjudning. Och personen som bjuder dig tar illa upp om du sitter och fastar. Alla äter och du sitter i ett hörn och äter inte. Och han känner sig gärna träffad av att du inte äter hans mat. Så om han känner sig sårad, bismillah, bryt fastan och ät. Då är det bättre. Men om han vill att du ska fortsätta fasta och stötta dig i detta, så kan du fortsätta din fasta. Taib. Så att det går tillbaka till fördelar och nackdelar. Och Mujahid, han sa liknande uttalande. Han sa att frivillig fasta är som en person som går ut för att ge sadaqa. En frivillig almosa. Om han vill kan han fullfölja det han gör. Eller om han vill så kan han avbryta. En person går ut med 100 kronor för att ge till fattiga. Men så länge han inte har gett dem kan han ångra sig. Han kan gå hem. Det är hans pengar. Så länge han inte har gett dem. Så samma sak här med fastan. Fullborda fastan. Eller bryt fastan. Det är upp till dig. Och här är också viktigt att lägga till. Om en person tar igen obligatorisk fasta. Du tar igen en dag från Ramadan. Har du då samma valmöjlighet? Att bryta om du vill. Eller fortsätta om du vill. Vad säger ni? Ja? Nej. Så man måste fullborda. Namn, för att den är obligatorisk. Den är inte frivillig. Även om du har utrymme, du kan ta igen den senare. Nej, du har påbörjat en obligatorisk fasta. Då får du inte bryta den. Förutom om du är ursäktad. Så som du skulle vara ursäktad att bryta en obligatorisk fasta. Att du är resande, eller du blir sjuk, och så vidare. Nej. En annan viktig fråga som här diskuteras är när det kommer till avsikt. Räcker det med en avsikt för att fasta i Ramadan i början på månaden, eller måste man varje dag förnya sin avsikt? Hänger ni med? Nu kommer Ramadan. Låt oss säga att den börjar den 27. Räcker det då med att du gör nya natten till den 27? En gång och bismillah, jag ska fasta Ramadan. Eller måste man förnya sin nya varje natt? Vad säger ni? Ikhtilaf. Ikhtilaf, nej. Hassan?
En
nya. En nya. Mashallah. Som brodern sa, det finns ikhtilaf i frågan. Och vi kan nämna här Al-Malikiya, Imam Malik. Och Ishaq, Ibn Rahoya, som också är en känd faqih. Som var qarin när han levde samtidigt som Imam Ahmed. Också känd för sina fiqh-åsikter, och han nämns ofta i fiqh-böcker. Han var också på åsikten att en avsikt räcker. Och även en riwaya från Imam Ahmed, att han säger att en nya räcker för hela månaden. Och det är även Ibn Uthaymins åsikt, att en nya räcker för hela månaden. Och detta nämner också Sheikh Sulaiman Rahili, och han säger att liknelsen är som en person som går in i bönen. Gärna då de säger att en person gör en nia och sen glömmer han bort sin nia. Gärna han, olika saker händer under månaden, så han måste förnya sin nia. De säger han, det är samma sak med bönen. Du går in med bönen, avsikt av att be Maghrib till exempel. Gärna, kommer du inte tappa fokus under bönen? Kommer du inte det? Många av oss tyvärr, vi har raffla och vi tänker på andra saker i bönen, tappar fokus och khushu. Men det bryter inte bönen. Trots att du kanske har tappat den här fokuset på att nu ber jag Maghrib. Men din bön är ändå korrekt. För du påbörjade din bön med rätt avsikt. Taib. Så att det är en åsikt som då finns, att en avsikt räcker. Men de som är på den här åsikten lägger ett kriterium, ett villkor. Och det är att ens fasta inte avbryts. Gärna om du ska vara i Sverige hela Ramadan. Du gör en avsikt, fasta Ramadan. Men till exempel, mitt i Ramadan reser du. Och du bryter fasta. 2-3 dagar, kommer hem. Då måste du förnya din nia. Taib. Och de säger samma sak, en person som är sjuk. Och bryter fasta. måste då förnya sin nia. En kvinna som mitt i Ramadan får sin period måste också förnya sin nia. Okej? Okay? Och majoriteten av ulama säger att man måste göra ny avsikt varje dag. Och de använder den här hadithen som bevis att den som inte avser att fasta på natten, yani varenda natt i Ramadan, har ingen fasta. Wallah, båda åsikterna har yani styrka. Men det säkraste är att man gör sin nia varje natt. Var på säkra sidan och hålla sig till majoritetens åsikt. Och här nämner de också en natija. Till exempel här. Ett exempel. Om en person sover innan maghrib. Okej? Okay? I Ramadan. Han sover innan maghrib och vaknar efter fajr. Då har han omöjligt kunnat göra nia, eller hur? Han har missat hela natten. Natten är från maghrib till fajr. Han kommer hem supertrött. Och kraschar innan maghrib. Och vaknar efter fajr. Och det är Ramadan. Taib. Enligt första åsikten. Khalas, han har redan gjort avsikt hela Ramadan. Enligt andra åsikten. Den här dagen är inte korrekt. Han måste ändå fasta, men han måste ta om den. För han hade inte nia. Och Allah alam, kanske den första åsikten. Verkar vara en i enklaste. Och en i närmaste bevisen. Wallahu alam. Sheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, nämner också lärdomar från hadithen, hadith Aisha, då profeten alaihissalam kommer hem och frågar efter mat. Han säger att vad vi lär oss är hur pass enkel och tillmötesgående profeten alaihissalam behandlade sina fruar. Att han satte inte krav eller press på dem, utan han kommer hem och säger: finns det någon mat? Och han säger att en person inte ska liksom gå och ställa massa onödiga frågor. Vad har vi hemma? Varför har du gett bort socker? Varför har vi inte te hemma? Varför gav du bort mat till grannen? Och så vidare. Det som finns, finns. Bismillah, jag äter. Låt, om din fru lagat mat, ät. Och också, han säger här att man undviker att sätta folk i pinsamma situationer. Han sa inte: ge mig mat. För då skulle svaret vara: det finns ingen. Och det skulle vara pinsamt. Han sa: finns det mat? Så svaret var nej. Det blev inte pinsamt. Utan då kan jag fasta. Men ge mig mat, det skulle bli pinsamt. Och det är också en fin egenskap hos muslimen. Att man ska undvika att sätta sina syskon i en pinsam situation. Om du får en gäst eller kommer hem till en person. Så sätt inte höga krav. Säg: jag vill ha en cappuccino. Ja. Han frågar: vad vill du dricka? Cappuccino. Kanske inte finns. Han säger: jag dricker det som finns. Eller någonting enkelt. Eller: vad har du, till exempel? Så att man inte kräver någonting som gör att: oj, han känner sig dum. Det har jag inte hemma, och så vidare. Utan man försöker alltid att få folk att känna sig så bekväma som möjligt. Också, vi finner här profeten Zuhud alayhi sallam. Bästa människan som gått på jorden. Mest älskade människan till Allah Azza wa Jal har ingen mat hemma. Det finns ingen mat hemma. Ingenting alls. Som han Allah. Så det här tyder på att ett tecken på att Allah älskar en människa är inte att man har fickorna fulla med mat och kylskåpet, fickorna fulla med pengar och kylskåpet fullt med mat. Utan Allah Azza wa Jal prövar de han älskar. Så rikedomar är inte det som avgör om en person är älskad eller inte. För att här har vi den mest älskade människan som också levde väldigt simpelt. Vi finner också i hadithen att det är sunna att ta emot gåvor. Då Aisha radiyallahu anha sa att man skänkte hejs till oss. Man gav oss hejs. Och det är också från profeten sunna alayhi salam att acceptera gåvor. Kana la yuruddu al-hadiyya. Rasulullah alayhi salam brukade inte tacka nej till gåvor. Okej? Okay? Så det är sunna att ta emot gåvor Och han nämner också sheikhen, även om det är någonting simpelt, även om det skulle vara mat, så är det då sunna att ta emot det. Och han nämner också från hadithen att det är tillåtet att berätta om sina goda gärningar. För han sa i hadithen att då börjar jag fasta. Och i andra hadithen, då bryter jag fasta. En fråga som också här diskuteras, det är om en person avser att fasta, sunna fasta, från halva dagen. Han vaknar på söndag, dhuhr. Alltså, idag ska jag fasta. Jag äter frukost. Får han belöning för att han har fastat hela dagen? Eller från dhuhr? Vad säger ni? Från då han gjorde avsikt. För innan han fastade, innan han gjorde avsikt, hade han ju inte gärna påbörjat sin fasta. Och också ett annat logiskt argument är att en annan person gick upp och åt suhur innan fajr, samma dag, och gjorde nia tidigare än honom. Ska han få samma belöning som den som gör nia mitt på dagen? Nej. Självklart så får han mera belöning. Wallahu a'lam. Och en annan fråga, motsatsen. Om man bryter fastan då? Får man belöning för den tiden man har fastat? Alltså frivillig fasta. Vad säger ni? Ibn Taymiyyah nämner här att han får belöning. Alltså han får belöning för det han har gjort. Okej? Wallahu a'lam. Vi går vidare till nästa hadith. Som berättas från Sahel ibn Sa'd radiyallahu anhu, där han säger att Rasulullah alayhi salatu wassalam säger: La yazalu nasu bi khair ma ajjalu al-fitr. Folk kommer att vara på gott så länge de skyndar sig i att bryta fastan. Muttafaqun alayh. Och hos Tirmidhi i hadith Abi Huraira radiyallahu anhu att profeten Muhammad alayhi salatu wassalam säger att Allah azza wa jall säger, eller att Allah Azzawajal namn säger, att de tjänare jag älskar mest är de som snabbast bryter fastan. Namn. Och vissa ulama nämner att den andra hadithen är da'if, den är svag. Men igen, dess betydelse är korrekt. I den här hadithen så talar då profeten Muhammad a.s. om vikten av att bryta fastan så snabbt som möjligt. Och när är den första tiden man får bryta fastan? Vad menas med snabbt?
Direkt när tiden för maghrib kommer in.
Direkt när tiden för maghrib infaller. Ahsant. Ja. Det har också berättats i Sahih Hadith Ibn Hibban att Rasulullah alayhi salatu wassalam sa: La tazalu ummati ala sunnati ma lam tantadir bifitriha an-nujum. Min umma kommer att vara på min sunna så länge de inte väntar med att bryta fastan tills stjärnor kommer på himlen. Min umma kommer att fortsätta vara på min sunna så länge de inte väntar med att bryta fastan tills stjärnor syns på himlen. Okej. Okay. Och att bryta fastan tidigt är också någonting som Salaf och Saleh var på. Det berättas från Amr ibn Maymun att sahaba var de som var snabbast i att bryta fastan och de som var långsammast i att äta suhur. Yani de åt suhur så sent som möjligt, som vi kommer att nämna i nästa hadith. Yani precis intill fajr. Och när det var maghrib bröt de fastan snabbast. Och denna athar är autentisk. Den finns berättad av Abdurrazzaq. Och Ibn Hajar nämner att den är sahih. Nah. Vi lär oss av den här hadithen att det är rekommenderat att bryta fastan så snabbt som möjligt. Och al-ulama har ijma i den här frågan. Konsensus. Och de nämner att haditherna är mutawatira. De har nämnts från så många källor. Men det råder inget tvivel om detta. Och här nämner också ulema just den här punkten som vi diskuterade Vad innebär det att bryta fastan så snabbt som möjligt? Jo, vid yaqin. Övertygelse av att solen har gått ner. Och också tillbaka. Vad är solnedgång? Solnedgången är när solplattan försvunnit bakom horisonten. Okej? Okay? Även om det skulle vara ljust. För vissa säger det är ljust. Solen har inte gått ner. Speciellt nu på sommaren. Det kan se ut så här när det är Maghreb, eller hur? Ingen skillnad. Så om solplattan har gått ner bakom horisonten så är det Maghreb. Även om det skulle vara hur ljust som helst. Okej? Okay? Så när får man bryta fastan? När man har yaqin. Man är övertygad om att solen har gått ner. Eller bighalabat ad-dhann. Att man är, vad kan man säga? Övervägande. Är ni säker på att solen har gått ner? Man är lite osäker, men man typ, jag är nästan säker på att solen har gått ner. Och beviset på det är hadith Asma radiyallahu anha. Att de på profetens tid, alayhi wasallam, bröt fastan när det var molnigt. Innan Maghreb så var det molnigt. Man kunde inte se solnedgången, så de bröt fastan. Och sen försvann molnen och solen var uppe. Okej? Okay? Vilket bevisar att de bröt fastan för att de trodde att den hade gått ner. De var starkt övertygade och lutade åt att den hade gått ner. Okej? Okay? Men om man däremot är osäker så får man inte bryta fastan. Okej? Okay? Och här nämner ulema att folk, när det kommer till att bryta fastan, är av tre kategorier. Vi har ahlul ghulu, de som överdriver och bryter fastan för sent. Och sen har vi ahlul wasat, de som bryter fastan när solen går ner. Och så har vi de som bryter fastan för snabbt. De bryter fastan innan solen går ner. Okej? Okay? Så, vad beträffar den första kategorin, ahlul ghulu, de extrema. Det är de som profeten alaihissalam syftade på då han sa att min umma kommer vara på gott så länge de bryter fastan innan man kan se stjärnor på himlen. Det vill säga de som kommer att komma. Det kommer att komma ett folk innan domedagen som kommer att bryta fastan när man kan se stjärnor på himlen. Och det finns idag rawafid. De bryter fastan typ vid Isha nästan. Och den här hadithen bevisar att de inte är på khair. De är på shar, de är på ont. Så att det är inte khair att fördröja, att bryta fastan senare. Och det finns ibland vissa människor. Solen har gått ner. Appen säger solen har gått ner. De gör adhan. Man säger nej. Walla, jag vill fasta 5 minuter till. Jag tycker om att fasta. Eller vara på säkra sidan. Det här är dåligt. Och det här är mukhalafa. Det är att gå emot sunnah. Det som är bra är att påskynda brytandet av fastan. Det är inte bättre att fasta längre. Rent logiskt kanske jag. Jag fastar 10 minuter mer än de andra. Min fasta är bättre än deras fasta. Logiskt, eller hur? Men så är det inte. Logiskt är att du bryter fastan så snabbt som möjligt. Och han nämner också Uthaymin. Varför? För att Allah subhanahu wa ta'ala under dagen av Ramadan har nekat dig hans ni'ma. Yani mat och dryck. Du får inte äta, du får inte dricka. Och Allah tycker om att du tar nytta av hans ni'ma. Allah tycker om att hans ni'ma syns på dig. Att du använder den. Så att skynda sig till Allahs ni'ma när han har tillåtit den är någonting gott. Okej? Okay? Så man ska påskynda att bryta fasta. Och inte vänta. Och sen har vi de som bryter fastan för snabbt. Vissa bröder. Och ibland, tyvärr, kan det här vara de som, mashallah, är väldigt religiösa. De säger att strunt i de här tiderna, strunt i apparna, strunt i moskén, strunt i adhan. Jag kollar själv. Han kollar nu, solen har gått ner. Bismillah, han käkar. 5 minuter före alla andra. Och sen, jag har hört en sheikh säga, jag har hört och så vidare. Nej, ta det lugnt. Eller hur? Gör inte problem, gör inte fitna. Skil dig inte från folk. Bryt fastan tillsammans med folk. Okej? Okay? Det här är självklart om man är osäker. Men om man är säker på att solen har gått ner och man vet att de gör adhan för sent. Till exempel du har SMHI säger att solen går ner 6. Men i ditt land de gör adhan 6:10. Du vet 100% att de gör adhan för sent. Och du bryter fastan hemma. Bryt fastan när solen har gått ner. Inget problem. Men vi talar här om De som gör det, de är osäkra och får för sig saker och bryter fastan innan solen har gått ner. Det här är inte tillåtet. Och det har till och med nämnts i en autentisk hadith då profeten alaihissalam talade om vissa straff han fick se i Barzakh. Och då nämnde han att han fick se folk hängandes i sina hälar upp och ner med sönderskurna kinder och det rinner blod från kinderna. Och då säger han till änglarna, vilka är dessa? Och då säger änglarna, det är de som bröt fastan innan solen har gått ner. Det är de som bröt fastan innan solen har gått ner. Och hadithen finns i Hakim och den är sahih. Så att det är farligt att stressa på det här sättet. Och den här hadithen är också en stark varning till de som nu säger att vi ska bryta fastan klockan 7. Vi ska bryta fastan med folket i Mekka. Vi ska inte fasta mer än 18 timmar. Det här är inte heller tillåtet i islam. Utan du ska fasta till solnedgången. Solnedgången. Thumma atimmu siyama ila layl. Allah säger fullborda fastan till solnedgången. Och ulema säger att så länge det finns solnedgång och soluppgång så måste man fasta. Även om dagen skulle vara lång. Även om det innebär att du fastar 20 eller 21 timmar. Okej? Okay? Och det här med 18 timmar och sånt, det stämmer inte. Och vi kommer att prata om det senare. Att yani, det här helt yani, strider mot bevisen. Strider mot Koranen och strider mot sunna. Så man fastar då till solnedgången och man skyndar sig i att bryta fasta. Nah. Och här finns också en till nytta. La yazalu nasu bi khair. Folk kommer att vara på gott så länge de bryter fastan. Min umma kommer att vara på sunna. Här lär vi oss att al-khair, al-khairiyya, gott, är att följa profeten Muhammad alayhi salatu wassalam. Och al-shar, ont, är en mukhalafa. Att trotsa och att gå emot det som profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har kommit med. Så vill man vara på gott, så finns allting gott i att följa hans sunna. Eller hur? Kullu khair fit tiba Rasul alayhi salatu wassalam. Och allting ont finns i att trotsa hans sunna och hitta på innoverade saker som inte hör hemma i vår religion. En annan fejd också här är att äta mat i grunden. Vad är dess bestämmelse? Vad är domen för att äta mat i islam? Ibrahim. Ett annat ord. Mubah. Det är mubah att äta mat. Ni minns att jag har nämnt att i islam kan vissa saker vara wajib, mustahab, mubah, makruh eller haram. Att äta mat är mubah. Det är tillåtet. Okej? Okay? Men här, vad är domen av att äta mat när det är iftar? Ja. Nam, det blir en ibada, det blir en dyrkan att äta mat här. Att äta, följa denna hadith blir en ibada, en dyrkan. Taib. Nam. Ja. Jättegärna. Ja. طيب nästa hadith är hadith Anas radiyallahu anhu där han säger att Rasulullah alayhi salatu wasalam säger tasahharu fa inna fi suhuri baraka. Ät suhur för sannoliken så finns det baraka i suhur. Och hadithen är muttafaqun alayh. As-suhur och as-suhur. Naam. As-sahur med fetha på sin betyder den mat man äter innan fajr. As-suhur med damma är själva gärningen att äta maten. Och as-sahar är då den sista delen av natten. Så as-suhur är då att äta den här frukosten innan soluppgången. För det finns baraka, det finns välsignelse i att äta suhur. Och el baraka är kathratul khair. annama wa ziyada. Yani att någonting för mycket gott med sig. Någonting består och ökar. Lite räcker till mycket. Det är det välsignat. Det är Mubarak. Det har lagts till i Musnad Imam Ahmed på denna hadith att ät suhur, för sannoliken så är suhur välsignad, och lämna inte suhur även om det är att du dricker ett glas vatten, för Allah och änglarna yusalluna ala al-mutasahhirin. Inna Allah azza wa jal sänder rahma och förlåtelse över dem som äter suhur, och änglarna ber för dem. Allahu akbar. Och också så sa profeten alaihi salatu wassalam i flera hadither, han sa al-baraka fi thalatha. Baraka finns i tre saker. Och han nämnde al-jama'a wal-tharid wal-suhur. Al-jama'a, att vi är enade. Vi håller oss enade. Muslimerna splittras inte i grupper och sekter. Och också i muslimska länder att man håller sig till al-imam, den muslimska ledaren. Och man avviker inte. Al-tharid är en maträtt som är typ kött med buljong som man har bröd över. Och det var en av de mest älskade maträtter till profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Och den tredje var as-suhur. Det är också någonting välsignat. Och profeten alaihi salatu wassalam kallade också en dag sahaba till att äta. Och han sa, halummu ila al-ghada al-mubarak. Skynda er till den välsignade maten eller frukosten. Så han kallar den för välsignad. Nah. En fråga. Att äta suhur, är det wajib eller sunna? Sunna. Nah. Och det är ijma, det är konsensus i denna fråga. Det är konsensus i att det är sunna att äta suhur, det är inte wajib. Vad menas med välsignelse som man får ut av att äta suhur? Ulema har nämnt här flera aspekter av varför det är baraka att äta suhur. Den första barakan är att man följer profeten Muhammed alaihi salatu wassalam. Man gör det han har sagt, det han har uppmuntrat till. Och det här är baraka. Allting som profeten Muhammed alaihi salam har sagt och uppmuntrat oss till är baraka. Det är välsignat. Okej? Okay? Så vill man vara mubarak så ska man vara en person av sunna. En annan form av baraka är att den här frukosten kommer att ge dig styrka. Styrkan i att klara av fastan. Och att klara av att dyrka Allah under dagen av fastan. Så att fastan inte blir jobbig. Inte blir en börda. Vilket den kan bli om en person inte äter suhur. Han äter 10 på kvällen, går och sover. Så vaknar han 3 och ber fajr och han har missat suhur. Och dagen blir jättesvår. Men det var ditt eget fel. Vakna innan, ät suhur. Även om det är lite. Som hadithen nämner, även om det är ett glas vatten. Det kommer hjälpa. Och en annan hadith, ni'ma suhur at-tamr. Vilken välsignad suhur det är att äta dadlar. För att dadlarna, yani dess energi, yani stannar kvar länge i kroppen. Räcker under hela dagen. Så har du ett batteri av energi. Som inshallah ger dig styrka under dagen. Och också suhur är mubarak för att dess tid är välsignad. Profeten Muhammed alaihi salatu wassalam gjorde dua. Och han sa, Allah välsigna min umma i den första tiden. Eller bukur. Och han sa, min umma är välsignad den första tiden. Så det är en välsignad tid att äta på. Och en annan form av baraka i att äta suhur är att när man går upp på natten för att äta suhur, så är den här tiden speciell. Det är den tiden då Allah azza wa jal stiger ner till den lägsta himlen. Den tiden då Allah subhanahu wa ta'ala säger, vem är det som ber mig så att han kan få? Vem är det som frågar mig så att jag kan ge honom? Vem är det som ber om förlåtelse så att jag kan förlåta honom? Den tiden där det är uppmuntrat att göra istighfar, att göra dua. Det som du ber om kommer du inshallah att få av Allah subhanahu wa ta'ala. Och en annan faida är också att när man går upp för att äta suhur finns det större chans att man går och ber fajr i jama'a. Att man går och ber fajr tillsammans med muslimerna i moskén. Och därför under ramadan så ser du, mashallah, att moskéerna är proppfulla i fajr. Och efter ramadan är det mindre folk. Och alla, ibland i vissa länder, du hittar inte ens plats i salat al-fajr. Som att du kommer till Jumma nästan. Men för att alla är vakna, alla har käkat. Moskén kanske bjuder på suhur och så vidare. Så mashallah, det är också en annan nytta med att äta suhur. Ja. Här nämner också ulema att äta innan fastan kan för många av oss vara en vana. Någonting vi gör bara. Jag ska äta, jag ska fasta. Men tänk också på att det är en ibad. Det är en dyrkan. När du äter den här maten, de här dadlarna, det här vattnet eller vad du nu äter. Det är faktiskt en ibad som du närmar dig Allah med. Och inshallah belönas för. Och du får förlåtelse av Allah, Allah Azza wa Jal sänder förlåtelse och rahma över dem som äter suhur. Ja. Vi lär oss också av hadithen att vissa saker i det här livet är välsignade. Vissa saker är välsignade. Som vi har nämnt tidigare, regnvatten, zamzamvatten, honung, habat sauda. Det är välsignade saker. Okej? Okay? Vissa personer är välsignade. Som Allah subhanahu wa ta'alas profeter. Vissa gärningar är välsignade. Som alla goda gärningar. Tal är välsignat. Som Koranen. Mubarak. Och så vidare. Ja, det är också sunna. Att, som vi nämnde, äta suhur så sent som möjligt. Att skjuta upp suhur till så sent som möjligt. Till exempel nu, om fajr går in klockan 2. Då är det sunna att äta till klockan 2. 1:59 och 30 sekunder. Ja, och 40 sekunder. Gärna ät in i det sista. Och gör inte som vissa att de sätter den här gränsen de kallar för. Eller imsak. På bönetabellen där de säger att du ska sluta äta 10 minuter eller en kvart före fajr. För att vara på säkra sidan. Det är sunna att äta till så sent som möjligt. Till och med så sa profeten alaihissalam att om du har ett glas vatten eller du har någonting i handen som du vill dricka ifrån och du hör el-mu'addin, göra adhan, det vill säga tiden har gått in, så ska du inte sätta ner koppen tills du har druckit. Okej? Okay? Så det här tyder på att man får äta in i det sista. Naam, och vi avrundar där för idag och fortsätter inshallah ta'ala på torsdag. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah. Abdullah. Ja, ulema nämner att man kan bryta sin fasta med nio.